Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, hej. Snart kommer veckans avsnitt av podden. Men innan det så tänkte jag nämna några saker. Till exempel den 23 februari så fixar vi fest i Stockholm för att fira 200 avsnitt av Dansmusikpodden. Mer information om det kommer, men det blir fri entré och väldigt bra musik och väldigt roligt. Så börja med att save the date 23 februari 2024. Och sen då så vill jag tipsa om att man kan bli Patreon och supporta den här podden. Det blir man på patreon.com/dansmusikpodden. Då får man, förutom då känslan av att hjälpa till, så får man den Patreon-exklusiva systerpodden Dansmusikpodden X. Man får vara med i tävlingar, man får lite bakom kulisserna material och ja, men vara en del av ett grymt community. Och apropå då tävlingar på Patreon, så kommer vi, eller när du hör det här, så har vi börjat en utlottning av 2 biljetter till Cocoons fest i Stockholm den 26 januari. Alltså, då pratar vi den ikoniska technolabeln Cocoon som kommer till Hamburg Börs i Stockholm. Så dit kan man vinna biljetter om man är Patreon. Festen har en fet lineup med Joris Vorn, Ida Engberg, Gregor Tscherscher och Valerio Sinatra. Så den festen vill man inte missa, och som sagt, är man Patreon så kan man vinna biljetter. Så bli Patreon. Nu kommer avsnittet. Då hälsar jag välkommen till veckans avsnitt av Dansmusikpodden. Jag är Mats. Min kära vän och co-host Össe är sjuk. Men säkert snart tillbaka i hög form, tänker jag. Men jag är inte ensam här, utan jag säger hej direkt till Marcus Christiansen.
Tjena!
Hej, varmt välkommen.
Tackar.
Minns du var vi såg varandra första gången?
Jag tänkte på det idag och igår.
Ja.
Och jag kom inte på.
Nej, jag kom på.
Jag vet att vi har träffats på Burn Residency- studion, men jag är säker på att vi träffas flera gånger innan det, och jag kan det varit med Mickey i sällskap? Nej.
Det om jag förutsatt att jag minns rätt, såklart. Ja. Och det ska man inte ta gift på. Men jag tror vi sågs i kön till Berns.
Det kan säkert stämma.
Min story är som följer, och det är inte för skryta, men jag hade en extra gästlisteplats. Och så tror jag du var stod bakom eller framför någonting, och så frågade jag bara, vill du fylla med in? Du hade redan biljett eller gästlista, så det behövdes inte. Men så minns jag det.
Det kan säkert stämma. Men gud, vad var det för någonting den kvällen?
Det kan ha varit typ... Kan ha varit Todd Terje eller liksom... Fast vi vet ju själv...
Nej, inte Todd Terje.
Någonting i stora... Jag tror inte det var Noj, utan någonting i stora salen.
Kan det liksom vara... Ja, shit.
Ja, jag,
det kan nog stämma. Ja. Gud, shit. Alltså, ja. Det kan nog stämma. Men jag kommer inte ihåg vad det...
Nej.
Kan du... Kan det vara så tidigt så att det var när fortfarande 2.35.1?
Det är inte omöjligt, för det blir ju en blur, tänker jag, med åren alltså.
För jag vet att där så har jag stått i kön för typ, jag tror att det var så här Move D och Axel Boman. Mm. Och det var... Gud, nu kommer inte jag ihåg, men det kan säkert varit något sånt.
Nej, precis. Exakt, man ska verkligen inte lita på mitt minne heller.
Eller nej. Just det, om det var Stora salen, kan det vara typ så här Erik Prydz?
Nej, jag tror inte det. Ja, vi får kolla upp det där. Det är innan det blir för en navelskådande här. Och tråkigt att lyssna på. Men det går säkert att spåra tillbaka på något sätt. Men det spelar ingen roll. Nu är du här. Vi gillar ju att prata stilar och liksom genrer. Genres, eller vad man säger. Och det är lite... Ja, men det är en anledning till att du är här. Kanske vi kan väl liksom slänga oss rakt in i det. För du, och då tänker jag främst på Italo Body Music som du sysslar med.
Yep.
Inte enbart, om jag förstått.
Men, alltså, ja, jag vet knappt själv vad jag sysslar med för genre.
Nej, exakt.
Så jag tycker att det är skitkul att vara här på grund av den.
Mm. Det är inte bara den.
Den,
liksom.
Men de.
Nej, exakt. Du har flera anledningar, men det är en kul grej alltid. Jag sa det till dig, jag inte bara fastnar i house- och technoträsket.
Jag tycker att det är jättekul och jag har faktiskt tänkt på det här, hur ska jag förklara det här? För jag kommer nog få den frågan. Och jag tänker att alla som lyssnar kan ju också få hjälpa till att komma på ett bra namn sen om ni inte tycker att det här är tillräckligt bra.
Mm.
Men Italo Body, som det låter, så är det är liksom en mix av Italo Disco och EBM, eller Electronic Body Music.
Just det.
Och EBM då, för de som inte vet, det är typ, man ska, jättesimpelt, nu kanske jag får skita efteråt, 80-tals techno nästan. Nej, men alltså det är typ smutsiga melodiösa basgångar, det kan vara lite industriellt tuggande och ganska avskalat. Mm. Och finns ju med mycket sång, men den här moderna varianten som görs nu är väldigt instrumental. Och jag vet att när... Vad är Klubb Blå? Heter de? Blå Måndag? Vad heter?
Just det, ja, men Blå Måndag är en
Blå Måndag. Ja, och när de var här så namedroppade de Face Fatal, som är ett skitbra exempel på EBM. Den här moderna EBM-en.
Just det, som också, var det de nämnde att det kan också spelas på Berghain till exempel. Då. Mm.
Och den här musiken som jag kör, museen mer och mer på Bergen. Och, eller inte just Panorama Bar framför allt, men också den här, eller min musik mer Panorama Bar, men den här moderna EBM-en, Berghain, absolut. Det är även Pablo Bossi, en cool kille, brukar spela på Berghain där.
Just det.
Skulle nästan kunna tro att han är resident där nu också. Han
har Beats Me.
Man har Ben Klock som Ben Klocks bokningsagentur, så då kanske man blir resident automatiskt. Jag vet inte.
Ja, exakt. Det är en kortare väg, känns det som.
Och nu spårar det ur.
Nej, det är halva grejen här.
Precis, så... Den här så Italo Body, det är liksom en mix av någon slags modern Italo Disco och den här moderna EBM-en. Och, så det blir liksom lite smutsigare Italo.
Just det.
Och den har... Det är liksom ett inofficiellt namn som jag pratade om precis, Pablo Bossi kommit på, som alla andra har hoppat på lite grann.
All right.
Det spårar lite åt olika håll, den här.
Just det, men det är ändå spridit sig, så att det har blivit en term liksom.
Men precis, så de flesta som gör den här musiken, eller många som kallar den för Italo Body Music, och på Bandcamp så är en av de populäraste sökningarna där man hittar mitt skivbolags musik är Italo Body Music. Så att folk söker också på det, så jag tänker att det är ändå en grej. Sen så söker de på bara Italo Disco, Dark Italo och ja.
Just det. Jag tänker vi kommer beröra mycket av det du nämnde. Alltså både de här liksom genrerna som bygger upp Italo Body Music, men också ditt skivbolag och sådär. Men du, i något av dina event så skrev du också en väldigt förenklande beskrivning som var techno med färgstarka melodier.
Ja.
Det är for dummies då kanske. Ja, men, liksom.
Jag tänker så här, techno... För någon som verkligen inte är insatt i elektronisk musik så är mycket techno. Så där tänker jag att så här, techno med färgstarka melodier, det är ganska simpelt och bra.
Precis. Ja, men techno som är att det är 4-4 dunk.
Ja,
dunk.
Ja, exakt. Precis.
Ibland får man prata på det språket.
Ja, det är den techno med 80-tals slagverk och färgstarka melodier. Kanske man kan... Just de här 80-tals slagverken är... De finns ofta där.
Ja. Ja, fett. Jag tänker vi kommer gå ännu djupare in i det här. Liksom. Men hur hittade du liksom fram till den stilen?
Jag har gjort en jäkla resa musikmässigt. Men någonstans har jag väl typ... Jag har gillat syntiga grejer.
Mm.
Och av en slump så... ett tillfälle när Facebook-algoritmerna funkade för det bättre, så dyker det upp ett boilerroom-klipp av Skateboard där han spelar en låt. Så jag bara, shit, vad är det här för låt? Det här är så jävla bra. Och då var det en låt av Kendall som släppts på Jennifer Cardinis skivbolag Dishia och Tunno.
Okay.
Och via den då så hittade jag hela den EP:n. Och sen så visade det sig att Kendall hade ett eget skivbolag. Så då hittade det skivbolaget. Och sen därifrån hade de släppt en VA. Så hittade jag ytterligare artister. Och till slut så hamnade jag i mitt egna lilla kaninhål med moderna italodiskoproducenter.
Just det. Men då var det ändå ganska tydligt, tycker jag.
Ja.
Krädde till Skateboard.
Ja, precis, verkligen, verkligen.
Från Norge, va?
Yep.
Ja, exakt. Men han... för det är många, när man kollar runt så är det ändå så här, ja, men många stilar som går in i varandra lite grann, för man kanske, alltså typ så här, synthwave, italo, vanlig italo disco, indie dance, dark disco, tycker jag man så här,
herregud.
Så jag förstår knappt själv, jag blir förvirrad efter ett tag liksom, ja, vad det är, i vad.
Precis, och det är även post-punk, dark wave, cold wave, new wave, alla waves, new beat och till och med nästan progressive house, electro, trance till viss del. Och det spårar lite åt alla håll.
Just det. Men vad är Skateboards liksom hemma stil? Jag har kopplat honom till så här cosmic disco,
ja,
norska gänget, men han kanske har liksom...
Alltså, han spelar ju väldigt, väldigt blandat. Så absolut, så här, jag är nog inte den som har bäst koll heller på honom, men han, så tycker jag han spelar med, alltså, blandning house, disco, kosmisk disco, italo disco. Det spretar lite, både väldigt syntigt och väldigt...
Just det.
Ja, ganska mycket syntigt och disco, tror jag.
Mm. Men det spretar väl i positiv bemärkelse även,
absolut,
för dig, va?
Ja. Alltså,
ja. Nej, men det är verkligen, det tycker jag verkligen bara är... Det kanske kan vara negativt med spret också, men det är kul om man binder ihop det på ett bra sätt. Liksom,
ja,
tycker jag.
Men alltså, finns det en röd tråd, blir det en lite story, då är det oftast roligare, tycker jag, med när det spretar.
Mm.
För det blir underhållande när det går höger och vänster, upp, ner. Det,
absolut. Det, men jag kan ju tänka mig att Italo Body Music ändå är en ganska lätt musik att gilla. Är det din upplevelse också, eller? Det är väl en ledande fråga här, men om man kommer in på...
Nej, men ja, det är 100%. Den är liksom... Det känns som att den har ju lite tuffare grejer till och från som man kan gilla om man ändå gillar hårdare grejer. Men så har de här lekfulla melodierna som kanske tilltalar ett mer kommersiellt crowd, om man kan sätta det ordet. Någon som inte är insatt i elektronisk musik tror jag är ganska lätt att uppskatta, just för att melodierna är så talande i sig.
Ja, men exakt. Och hur liksom skulle du... Är det du som håller på med det här i Sverige, eller finns det fler? Eller liksom, hur ser du på den svenska scenen? Om det inte bara du som är scenen.
Nej, ja, nej. Men alltså kanske. Skämt åsido. Jag har två väldigt bra kompisar som ena har släppt en låt och den andra kommer släppa sin första låt snart. De är svenskar. De gör sån här musik.
Mm.
Sen så...
Vill du namedroppa dem?
Ja, Måns Sjöstrand kallar sig för Space Law.
All right.
Sen en kille som heter Mattias Bengtsson. Han kallar sig för Carl Raum, men kommer kanske byta namn. Så det blir, ja.
Men är det ni som körde de här kvällarna på...
Precis, Italo Body Nights.
Just det.
Stämmer bra. Just det.
Ja, men då fattar jag.
Men om man ska bara... Alltså, man skulle väl kunna säga Storken till viss del. Hans DJ-set är ju mera house disco i min uppfattning, eller jag tror han gillar att kalla det för electrofunk om man ska nörda den.
Ja, ja, ja.
Men hans egna låtar är ju verkligen, alltså de är ju inte jättelångt borta, de är ju väldigt syntiga, 80-tals inspirerat mycket. Så man skulle väl typ kunna sätta hans egna grejer där, en del av det. Men som DJ kanske inte.
Nej, men precis, jag tänkte samma sak när jag har lyssnat in mig lite mer på det här, att han... Ja, håller med dig. Hans alster skulle absolut platsa, tycker jag. Men okej. Okay. Men sen finns det väl lite så här... Men då kanske vi går för långt ifrån. För det har väl funnits en del så här synthwave-klubbar. Eller någon i alla fall.
Ja, men vad heter de då?
Vision.
Ja, VHS Vision, var det
exakt.
Så?
Ja, men exakt.
Ja, men precis. Och det är ju... det är inte klubbigt alltid.
Nej.
Men det är ju ganska, ligger ju väldigt nära.
Just det, men det kanske inte är lika renodlat som liksom Italo Body alltså Music. Det,
nej men precis, för det är lite mer, det finns ju en, liksom en klubbig approach till skapandet av den genren, tycker jag.
Just det, och liksom synthwave, bara synthwave, då är vi väl där med liksom den här Miami Vice-estetiken och liksom...
Ja, det blir lite...
Den, grejen. Som kanske i och för sig är en del av det här också lite grann.
Ja, ja, men alltså det, synthwave, alltså... Klubbis, jag skulle ju kunna säga att vissa grejer känns ju lite som klubbig synthwave ibland och som ett Miami Vice soundtrack i klubbformat, så det alltså det går ju lite hand i hand även om det är helt olika crowds på tillställningarna. Ah, jag har ju nog inte jag varit på en synthwave fest i och för sig, så jag kanske inte ska uttala mig, men det är min upplevelse att det är lite mer, det är mer som syntarna, att det är liksom mer bandstuket.
Mm. Men det känns ändå som att det finns liksom crossover-potential, ja, tänker jag, åt båda,
absolut,
åt båda hållen.
Det finns det.
Att du borde gå på en synth, och jag borde gå på en synthwave renodlad sånggrej. Alltså
ja, men jag har varit jättetaggad på VH Vision faktiskt, så det skulle vara kul att ha sett liksom, vad man har gjort.
De var väl ganska tidiga, tror jag, kändes det som, på Debaser körde sin grej. Liksom.
Ja.
Men så, globalt då... Det är ändå, är det liksom en stigande trend, upplever du gällande detta?
Absolut. Det känns som att det är väldigt stort i... Frankrike börjar bli stort i, eller jag tycker redan att det är stort, men de som bor i Frankrike jämfört med andra tycker väl kanske att fortfarande är litet. Men det som stiger som fan i Frankrike, och även i Tyskland, Berlin, de har ju en fest på... Panorama bar,
just
som de kallar Italorama bar.
Ja, men jag såg det.
Så. Och, men jag vet inte om det här är otippat eller inte, men det är också ganska stort i Mexiko.
Mm. Ja, men det är väl... vi säger att det är otippat. Det är roligare.
Ja, de är ju väldigt... De har ju sin dark disco, men även Italon har ju liksom letat sig in där också en del.
Okej, okay. Dark disco är stort i Mexiko. Är det så?
Det är min uppfattning. Mm. De har många, många coola producenter därifrån.
Coolt.
Sen så finns det väl lite i Sydamerika också, men kanske inte stort, men det börjar växa där också.
Just det. Ja, men coolt. Du gjorde väl ganska nyligen någon sån här liten Berlin-trip.
Ja.
Var det liksom i Italomusikens spår?
Ja, men det, verkligen. Det var exakt. Mm. Det var, jag spelade på ett ställe som, eller en fest ska jag säga, som heter Whipped Cream. En färgglad kinky-fest, så det... folk gillade musiken. Det var väldigt kul. För jag tror de flesta kinky-fester är ofta techno, i min upplevelse. Så det var nog lite tvärtom.
Just det. Men du kollade även in lite... Ja. Det var något ställe... Eller kanske var den där Panorama bar. Du skrev att något ställe var typ en samlingsplats för... Så här,
det var Italorama bar.
Okej, okay, det var det.
Ja, okay. Det stämmer. Det var lite kul, för då kände jag till och med... Några av dem som var DJ-sarna som var där, de kände igen mig.
Right,
det var jätteroligt.
Ja, men precis. Vilken, liksom, hur upplever du, vilken roll har du tagit i den här... Eller liksom, ja, vad ska man säga?
Ja, men, det finns ju många som... Så här, den är ganska spretig, den här... Det är svårt att liksom ge den ett namn alltid. Mm. Och mycket som... Det, liksom, det kan ju vara... I mean, är det modern EBM, är det italodisco, italo body music, är det någon slags italo trans eurodance, eller är det dark disco postpunk, I don't know. Men just liksom i den musiken som jag gör, så finns det, min uppfattning är att det inte finns så många renodlade label som släpper liksom den musiken. Och där har min label ändå tagit lite plats. Även om siffrorna, alltså följarantalet kanske ser ganska litet ut, men det är väldigt många som, min uppfattning är det, som känner till den då. Mm. Och i och med det så har jag också fått lite, delvis har jag släppt grejer som folk gillar, men också att labeln har tagit en plats nu som gör att folk känner igen mig så också.
Just det. Ja, ja, men vi kan snacka lite, vi kommer återvända till genre-träsket. Men jag skrev, en EP som heter Blue Hour, är det liksom det senaste?
Det är det senaste, det stämmer.
Bra grejer, tycker jag. Är
tack.
Det två originalspår?
Ja,
ja, just det.
Stämmer.
Vad finns det något liksom... att berätta om den, det släppet?
Jag gjorde låtarna för väldigt länge sedan faktiskt.
All right.
Det är också en liten rolig story för... den här, jag tror Blue Hour gjorde jag klart för kanske 1,5 år sedan. Och då skulle den släppas på en bekants skivbolag. En kille från Brasilien. Mm. Han skulle starta skivbolaget med en VA. Och det som hände var att han gillar ju... Han gör ju lite liknande musik, men han gillar ju, han är en generation över och han gillar när det är väldigt smutsigt och distortat.
Mm.
Och nu vet inte jag vem som gjorde masterna på alla låtar, men jag tror att han hade ett stort finger med i spelet där, så typ alla hade fått väldigt mycket mer distortion på mastersarna.
Okay, okay.
Och då var det typ... Det var det 3 stycken som hade hört av sig till honom som skulle vara med på den här VN som sa att de inte gillade mastern och liksom frågade om de kunde göra om den. Och då blev han jättestött, så den här VN blev aldrig av.
Okay.
Och då hade jag redan väntat i några månader på att det skulle bli någonting, för det drog ut på tiden. Och då var en av dem som var med på den här VN och sa, men vill du inte släppa den på mitt skivbolag istället? Och min tanke var så här, nej men fan, jag har inte tid att släppa på så här små skivbolag. Men innan jag liksom hann säga det, då berättade han planen och vilka han skulle använda sig för PR och så vidare. Och då kände jag, men shit, okej, okay, han brinner faktiskt här. Men det blir kul, vi kör på det. Så då gjorde jag en till låt, och den låten hade jag också, den hade också liksom legat i min, men en låt som jag inte hade gjort klart, började med för typ ett år sen. Och den, då gjorde jag klart den och den där. Och sen så blev det en grej. Så de här låtarna var klara långt tidigare.
Okay.
Så kanske inte liksom den bästa bilden av vad jag skapar just nu. Men låtar som jag absolut är nöjd med.
Okej, okay. En lite mer upptempo, en lite långsammare om jag minns rätt.
Ja, båda egentligen samma BPM, men den ena är breakbeat,
så
den känns väldigt lurad, sakta. Ja, man blir lite lurad av den.
All right. Jag kanske minns fel också.
Nej, men du, den låter väldigt mycket lugnare. Ja. Du har helt rätt i det.
Passar, okay. Men vad är då... Förresten, hur gick det med den här brasilianska Hans Milla Smuts och distortion?
Det har inte blivit något mer, så det skivbolaget har aldrig liksom blivit av.
Okay.
Så vi får... Ja. Jag vet inte om det, vad det blir med den faktiskt.
Nej, jag fattar.
Men han fortsätter göra musik som är skitbra.
Ja, men det är bra. Det är bra.
Så, ja.
Då får han liksom distorta sin egen musik istället för andras. Men om inte det här är helt kännetecknande för det du gör idag, finns det något annat släpp som du har ute som liksom är mer spot on?
Ja, men alltså, jag velar väl lite själv också fram och tillbaks. Den här... Det har ju liksom, vad som kanske var en liksom genre som många producenter gjorde, börjar spreta lite åt 2 olika håll.
Mm.
Det ena går lite mer åt trans eurodance och det andra går lite mer åt EBM, elektro, lite så här, lite smutsigare. Och jag velar ju lite vad jag vill göra där, så jag har några grejer som är lite mer, ja, men det finns lite trans och euro, lite eurodance melodier med lite trans-synt ljud som också har någon slags 80-talsfeeling, så det är en liten spännande mash. Och för att återkoppla då till din fråga, så har jag gjort en remix på en eller 2 greker som heter Keiichi och Kimon, och de har gjort en låt som Future Memories, den har jag gjort en remix på. Den,
okay.
Det är också en ganska bra en aspekt av vad jag gör just nu.
Du behöver verkligen inte liksom pigeonhola dig själv i en låt som...
Ja, men det är kul, det är kul. För det är verkligen, det är lite som 2 världar som jag försöker ha ett ben i varje.
Men är du liksom... Är du rädd för den bredden, eller embracear du liksom att kunna göra flera saker samtidigt?
Alltså, jag är lite rädd för ena halvan. För den känns lite okreddigare.
Okay.
Men man ska absolut inte tänka så. Men det är väl en liten, ironiskt nog.
Men det, då var det ju liksom åt Eurodance trans-hållet.
Absolut. Men det låter bra så.
Ja, för fan. Ja. Jag tycker verkligen min högst personliga åsikt är ju att man ska skita i liksom cred, för det är ju inget objektivt. Alltså det är ju folk som alltså, skapar dem.
Ja, och det där är väl liksom mer i mitt huvud kanske än vad det är i verkligheten också. Så. Mm.
Jo, och sen att jag har väl något som gammal trans-kille liksom från början av 2000-talet. Så känner jag så här, jag vet inte, nu...
Men jag tycker ju om det. Alltså det är bara det att det har blivit så mycket... Alla men det är typ så här, 140 BPMs tecken idag, nej men det är typ trans egentligen. Och det är så mycket transinfluenser på olika håll att det känns som att... Men det blir väl kanske mer liksom okreddiga... Det kanske var fel ord. Det är väl mer att det blir liksom att okej, nu blir jag en i mängden som stoppar på tranståget. Och det är inte riktigt samma sak.
Nej. Exakt. Ja, det där är så svårt. Det gäller att ha så många tankar i huvudet samtidigt. För det är så, även med en trend så kan ju folk upptäcka saker genuint och på riktigt. Och liksom, ja, men från botten av sitt hjärta så här, jo, upptäcka trenden. Liksom. Sen finns det ju säkert kappvändare också. Fast ingen erkänner ju att de är en. Nej. Så det går inte att hitta någon. Ja, det är komplext det där ju. Och jag men som liksom OG... transare, så känner jag såklart mig splittrad också. Ja. Det här är min gamla scen. Samtidigt som det är kul att den liksom på nytt föds.
Jag menar, absolut.
Och ja, det... Om jag nu snodde hela...
Nej. Det är bättre att du för den här talaren, känner jag. Ja. Som inte har det där transiga bakgrunden. Hela.
Ja, nej, men man ska väl göra det som man vill göra.
Absolut. Det brukar vara det som blir bäst i slutändan.
Ja, men exakt. Precis, du lyfte upp den remixen. Sen tänkte jag så här, är det något annat ur din liksom, katalog du vill liksom lyfta fram? Där det finns något specifikt att berätta eller något extra? Kul, eller som du gillar extra mycket? Eller?
Ja, men... Vad skulle... Jag kan ju bara, tycker det är roligt med, ibland går det ju bara jättefort att göra klart en låt. Och Heroes of the Night, en låt som jag gjorde. Och den, det var en sån här låt som jag tänkte inte när jag gjorde den. Utan det var så här, men nu vill jag skapa ett roligt beat. Mm. Och då var jag lite mer kreativ än vad jag brukar vara på denna fronten. Och tänkte inte så mycket. Och då brukar det bli lite roligare. Mm. Och den gick ju väldigt fort. Och det var en sån här låt som bara... Men gud, kan man ha det här ljudet? Så bara, sluta tänka, kör bara. Och den blev skitbra. Den var en av mina... Det är nog min mest sålda låt i alla fall. Och den tycker jag man kan lyssna på. Mm.
När kom den?
I början av året...
Början av förra året kanske?
Precis, i början av förra året. Och jag släppte så jäkla mycket musik i början av förra året. Jag tror att den kom i februari. Mm. Men det kan också ha varit i...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Spelar ingen roll. Man kan hitta
början den... Början på förra året.
Ja. Ja, men exakt. Man kan hitta den utan att veta när den är... Ja. Jord också. Ja, men vad spännande. Den ska jag lyssna på, för det är inte gjort. Men så processen kan alltså... Det lät som att det inte alltid funkar så för dig. Det är inte alltid en, liksom, ett stort flow som...
Det är verkligen jätteolika. Vissa låtar har jag jobbat med bokstavligen i år. Andra låtar tar 3 dagar. Där man liksom har fått ut majoriteten bara på några timmar. Så det är verkligen... Men det finns liksom ingen process. Ibland börjar jag med basgånger, ibland börjar jag med melodier, ibland börjar jag med bas. Mm. Eller ibland börjar jag med trummorna, menar jag. Mm. Och så mitt arbetsflöde är verkligen utifrån humör vad jag är sugen på. Men oftast när jag väl är sugen på att göra någonting, då blir det bra. Mm. Och ofta är jag väl inte sugen på att göra någonting, utan jag bara gör, och då blir det lite allt med mellanmjölk.
Mm. Ja, nej, men det är väl klassiskt, säkert. Men bara, kom du liksom produktionsmässigt direkt in i den här typen av musik som du gör nu? Eller liksom, eller frågan kan väl ställas så här, innan det stod det där skateboardklippet.
Mm.
Var du liksom intresserad av klubbmusik då också?
Ja, absolut.
Ja,
Jag har ju typ... Grejen var... Jag började ju göra musik för att jag ville ha mera DJ-gig. Så det blev liksom per automatik att jag har alltid försökt göra klubbmusik. Sen just den här typen. Jag har alltid gillat den, men jag har inte riktigt haft så mycket referenslåtar. Och det jag visste liksom inte att den här genren existerade förrän jag hittade det. Även om jag liksom har gjort väldigt, väldigt liknande grejer innan det. Jag tror den första låten som jag släppte är ju ändå liksom ganska lik vad den här genren. Så,
all right.
Så det har alltid liksom funnits där, men jag tror inte jag fick nog lite mer mod av att höra den här.
Just det.
Absolut.
Just det. Men hur upptäckte du liksom klubbmusiken och klubbscenen generellt då?
Det bara... När Spotify var ganska nytt när jag... fyllde 18 och fick gå ut på krogen, och då hade vi börjat, men då hade vi fastnat lite för, jag och två kompisar, för den här elektroniska EDM:en.
Mm.
Och sen började vi gå ut på krogen, och då blev jag men allt eftersom så blev jag så fascinerad över hur du liksom har makten av att göra någons kväll bra eller dålig bara med att välja musik.
Just det.
Och på det spåret så blev jag ännu mer intresserad av elektronisk musik, och jag tyckte det var så coolt hur alla DJs gjorde mashups och sådär. Så på så tror jag att hela klubbscenen... Ja,
och vilket år är vi då ungefär?
Då, när du jag tror att vi pratar om... Shit, när var jag 18? 2009 kanske?
Mm.
Mm. Eller tänker jag... Ja,
det är väl luddigt, men det är väl liksom där EDM börjar ta fart, tänker jag väl.
Ja, men precis.
För att kanske pika några år senare, kanske. Om jag
men det är så jag upplever också. Att typ, det var, Swedish House Mafia började bli en grej med, eller ja, de hade väl inte släppt sin första då, men de hade gjort den här Leave the World Behind-låten, minns jag, var väldigt poppis, och Avicii hade släppt några grejer som blev poppis på Ibiza tydligen.
Mm.
Han var inget namn ännu. Ja.
Mm. Coolt. Men du intresserade, alltså, du var ganska snabbt intresserad av att gå från clubber till bakom DJ-båset.
Ja, men det vill jag säga. När jag, någonstans så bara slog det mig hur mycket, det låter så fel att säga makt, för jag tycker, men det är lite så jag ser det, men det är ju en välsignelse att kunna få liksom, att få ge folk
den ansvar också.
Och bara liksom att få ge folk en bra kväll bara utifrån musiken, det tyckte jag var så himla coolt. Och det skedde väl, alltså, det kanske tog ett år efter jag hade börjat gå ut, så jag bara, men fan, det här är jättespännande.
Just det. Ja, för det var, ja, men det är kul. Hela EDM-grejen ledde ju till mycket sånt. Det har vi pratat om löpande i den här podden också, att någon, ja, men det var liksom entry level på något sätt. Och sen är det inget fel, alltså man kan ju stanna där också.
Yeah.
Men många ändå, ja, men som du, har tagit andra vägar, hittat andra stilar. Liksom.
Ja, jag kan ju berätta, jag tycker det är lite roligt, nämligen, eller jag själv tycker det är kul. För när sekunden som jag insåg att de här mashupsen att DJ:erna spelar, det är inget de gör live. De har de förberett inne i studion. Och då dog, försvann liksom all min respekt för typ så här, många av DJ:erna, inte alla. Och då blev det så här, Och samtidigt i samma veva så kände jag att EDM-musiken då, allt följde samma formel. Det var väldigt, men det var verkligen inte intuitivt hur du skulle mixa, utan allt blev liksom likadant hela tiden. Så då tröttnade jag och bara, kul vad roligt det var med Tech House. För här kan man mixa in låtarna när som helst och det låter bra oavsett.
Just det. Ja, jag är fortfarande lite nyfiken på hur liksom, för det är ju, ja alltså, eller hur stora festivalakter... vad som är förberett och vad som inte är förberett rent liksom tekniskt när de står där. Jag är det kan säkert se olika ut också liksom. Men jag är fortfarande nyfiken, för jag har inte det, ja, ännu inte riktigt fattat det helt och hållet hur du, ja.
Är det för perfekt så är det förmodligen förberett innan ja. I min tanke.
Jo, och sen brukar man väl säga, ja men det är säkert korrekt, och det är väl liksom, det brukar väl ofta tas upp att det finns behov av synk med liksom pyroteknik och visuals och allting. Det kanske går att lösa ändå, jag vet inte. Eller så är det
mig. Jag är inte heller expert. Det finns ju de, men jag vet att det finns de som, alltså de har ju i princip förberett hela setet. Mm. Och så synkar de då. Sen så har du väl de som mer kör lite på känn, men då tror jag inte att det är riktigt lika stora scener.
Nej.
Men då får ge dem väl någon liksom heads up under låten att de, okej, men nu kör.
Exakt. Jag kan ju, alltså det är så här.
Men det är gissningar som sagt.
Ja, det är väl... Två personer som killgissar här. Det får vara okej, tänker jag. Men det är liksom... Den här scenen är så stor och bred så att det är så himla olika att prata om någon som kör liksom en timmes festivalspelning där de vet vad publiken vill ha, tänker jag. De är inte ute efter att bygga en resa egentligen på det sättet. Så då fattar man ju på ett sätt att det förbereds mer än om man ska liksom spela i 4 timmar och bygga.
Ja.
Så det är liksom... Ja, det är... olika saker, men ibland tänker man att så här, okay, folk borde agera likadant oavsett vart i den här scenen de befinner sig, men förutsättningarna är väldigt olika liksom.
Absolut.
En stor scen på Tomorrowland eller liksom en källarklubb någonstans, det är liksom olika.
Ja,
det är olika.
Ja, men verkligen.
helt enkelt. Men okej, okay, tillbaka till studion, tänkte jag. Det här är liksom egentligen Össes område, men även jag har proddats back in the day och så vidare. Då hette det nog, för du sitter i FL Studio sa du innan här.
Stämmer bra det.
Hette ju tidigare Fruity Loops.
Precis.
Och det hette det eventuellt när jag höll på med det för massa år sedan liksom.
Det är väl det som folk känner igen. De flesta säger fortfarande Fruity Loops.
Är det verkligen
som,
så? Jag...
Alltså, de som inte sitter i det säger Fruity Loops.
Okay.
De som sitter i det säger FL Studio. Det är min uppfattning. Okay.
Men det känns som att jag har pratat med så här att folk som inte var med på Fruity Loops-tiden, de kanske har en mer abstrakt koppling till det och bara tänker att det är FL-studio. Liksom. Och det sa jag också för några avsnitt sedan. Jag vet inte ens koll på riktigt hur den funkar länge, för den kan väl användas som vilken DAV som helst också. Men det finns väl den här step-sequensen fortfarande typ.
Ja, men det är fortfarande liksom huvudfunktionen, tänkte jag, men det är lite av en uspen av att använda studio, för den är fantastisk.
Just det, du använder den.
Det tar bara några sekunder att måla ut, liksom, få ut en idé, och på så vis är den ju fantastisk. Sen kanske den är ännu mer användbar om man sitter och håller på med hiphop och beats, men det går väldigt, väldigt fort då att få ut idéer.
Och då tänkte jag, eller jag varit nyfiken på så här, med den typen av musik som du ändå oftast sysslar med. Eller kör du mjukvara only, eller är det en blandning, eller vad?
Jag kör bara mjukvara faktiskt.
Kan man rakrygga dig?
Jag kan ju säga att jag gör det av bekvämlighetsskäl. Jag tycker, nej men det blir så, ibland kan det vara lite svårt att komma till skott. Och då är det skönt när det inte är så jäkla många moment man behöver. Jag menar, man ska behöva spela in samma sak flera gånger för att det ska bli bra. Eller bara gå och sätta på allting. Det är sådana där grejer som kan vara lite motstånd för att få komma igång. Och då är det skönt att man bara liksom startar allt det.
Jag fattar.
Och kontrollbehov kanske också, att man kan fixa. Ja. Pyssla med sakerna efteråt.
Ja, precis. Ja, det är väl inget ovanligt att köra liksom software only.
Nej, absolut inte.
Det
Det är ju många som har syntar som ändå bara sitter vid datorn. För att just av de anledningar som jag nämnde precis.
Men för om vi säger så här, Synthwave, Vitalo, Body Music, finns det liksom, är det någon särskild, om vi säger så här, VST-synt som är poppis i liksom den sfären?
Jo, absolut. Dels så, om vi börjar med syntiga, så populärt är Arturia har en kollektion, gud vad är det man säger nu, det är liksom emulations, vad heter det på svenska?
Emulatorer? Eller det är inte det du sökte kanske?
Ja, men man har ju bokstavligen återskapat massa gamla syntar på ett modernt sätt. De har en kollektion som är väldigt, väldigt poppis. Mm. Och där är väl egentligen, jag vet att Propheten brukar vara egentligen alla de där, Jupiter, Juno, Prophet, alla de där är ju väldigt populära.
Okay.
Men om man ska mer digitalt nu, så finns det en synt med det som heter Spire, som jag vet att ganska många använder för framförallt vid bas sen också.
Okay.
Även jag, till och från.
Mm. Är det en liksom välkänd?
Jag tror det. Den är väl mer, det är väl kanske mer, nu sitter jag och hittar på saker. Mm. Nej, den är nog ganska känd.
Ja, jag fattar. Här är en fråga tillägnad Össe då. Jag vet att han brinner för reverb.
Mm.
Vad kör du för reverb-plugg? Eller pluggar?
Jo, men jag har, Arturia har också jättebra effekt-plugins. Och de har ett plåtreverb som jag använder väldigt mycket. Det låter jättebra på mina snares, om man vill få de här riktigt tuffa 80-tals trummorna, och kör egentligen det på allt. Men mycket, jag tror det heter typ så här Plate 140 eller någonting sånt. Sen så har jag lite andra. De har ett annat reverb som tror jag heter Infinity, eller jag kanske är ute och cyklar. Mm, nej, det kanske inte heter Infinity. Det kanske är presetet som heter, ja, spelar roll. De har två jättebra reverb-plugins som jag använder väldigt mycket.
Jag fattar. Men visst är det, du nämnde snare. Det känns som snare-trumman har en stor plats i den här musiken.
Absolut.
Har jag fått för mig när jag lyssnar på det?
Jo, nej, men 100%. Mm. Det känns ju som att det är lite så här, bara liksom snaren kan ju göra att någonting låter 80-tal, kan jag nästan tycka, om den är på det viset. Så den är, den får ofta mycket plats. Just. Det är inte alla som ger den mycket plats, men jag tycker man kan ge den ganska mycket plats.
Mm. Jo, jag gillar alltid att snares tycker det bidrar till mycket. Liksom. Kan bidra till mycket om det är rätt.
Precis, kan är ett bra ord.
Exakt. Men liksom hela den här, för det är också ett ord man hör ofta i de här genrerna vi har nämnt, typ retro-futuristic.
Mm.
Liksom. Men är det det man vill åt? Liksom? Alltså plocka någonting från båda.
Ja, ja, men precis. För de här, jag tycker ju att de här syntarna är ju, blir väl lite retro. Och kanske melodierna man gör av syntarna också låter väl lite retro. Men de är ju också väldigt futuristiska. Så allt kanske inte är retrofuturistiskt, men jag tycker att det mesta blir retrofuturistiskt när man försöker. För det får liksom lite mer attityd när man gör det klubbigt. Och då blir det nästan per automatik retrofuturistiskt. När man åtminstone kör med basgångarna som kör med och de svävande klassiska syntarna.
Just det. Men det är det man den termen syftar till, att så här,
ja,
plocka in det gamla i ett nytt kontext, en ny kontext liksom.
Exakt så.
Uh-huh. Jag tänkte så här, ren Italodisco har vi nog knappt nämnt alls i den här podden. Men jag tycker det är intressant. Alltså det var väl liksom innan techno och house. Alltså nu är vi liksom i tidigt mitten på 80-talet med Italo disco, tänker jag. Det känns som att den har fått lite för lite cred.
För lite cred?
Ja, tycker det. Jag tycker inte du pratar så mycket om den, eller? Eller du är ju i en bubbla kanske.
Det är kul. Bara ganska nyligen så var det typ hade de en liten kort grej på SVT. Den bara, Italodiscon är på väg tillbaka.
All right.
Så, men jag ska inte säga att jag skäms, men jag hamnade ju lite i det här hålet av en slump. Så jag har ju inte jättebra koll på historien. Men
inte jag heller.
Tycker definitivt att man kan ge Italodiscon lite mer cred. Och jag tänker att de absolut största låtarna, det är så här svårt att säga om det är ibland om det är pop eller Italodisco. När det är sång så blir det lite samma sak typ.
Exakt.
Kan jag tycka. Eller tänka.
Jo, exakt. Nej, men jag kan inte heller så mycket, eller nästan ingenting om Italodisco. Men jag...
De har fantastiska videos till er.
Just det, men det är ganska corny grejer.
Ja, de är helt underbara.
Exakt, och det är väl liksom, det återspeglar, det var väl även musiken i sig och liksom eventuella texter och sånt var väldigt återspeglar, liksom cheesy, corny.
Men det var så här, vad var det, typ så här... kärlek, sex och robotar typ. Typ.
Jo, jag tycker jag ska, det var ju dumt om jag inte läser på lite mer då, om just Italodisco, men det finns säkert något proffs där ute som man kan djupdyka i den grejen liksom.
Jag tycker
det är inte din roll. Nej, men det är intressant, det... just eftersom den kom där liksom innan Chicago Detroit grejen och det var ändå liksom elektroniskt producerat antar jag liksom.
Absolut. Nej, i princip. Ja, men det nu kanske jag är helt ute och cyklar, men det är väl typ så här, det var väl någon slags, alltså typ Italiens motsvarighet till disco, men bara på liksom billiga syntar.
Mm, det låter rimligt.
Och sen blev det inte bara Italien nu såklart, många europeiska länder, och det finns väl även lite i USA också, men
Det fanns ju en svensk label som jag vet har lite legendarstatus som hette Beatbox, som men det var något rabbit hole som jag var nere i för några år sedan. Att det var, någon legendarisk eller ikonisk inom den scenen frontperson till den labeln som, det gick jättebra för den, stor succé. Sen gick han försvann liksom och var svår att hitta. Och så här, det gjordes någon dokumentär av någon som hade samma namn som honom.
Vad spännande.
För att ringde en massa folk till honom då. För att de trodde att det var den personen. Men så gav sig den här personen ut på jakt då efter den riktiga.
Hittar de?
Nej, men jag tror inte det. Men jag vet inte om det är liksom en Searching for a Sugar Man.
Spännande.
Grej. Men så, det här är lösa minnen.
Ja, men alltså jag har ju dålig koll på historien, så jag får väl också för se om jag kan hitta den människan. Det låter ju lite spännande.
Exakt, jag ska skicka lite länkar.
Och det var svenskt, sa du?
Ja, men exakt. Ja,
det var kul.
Började väl, jag tror ursprunget var en skivbutik här i Stockholm, men så började de distribuera lite Italodisco och göra egna edits och remixer på dem och så här. Men jag får återkomma. Vi får dyka djupare där. För jag förväntade mig inte heller att du skulle vara liksom Italodisco professor.
Jag skulle vilja vara det, men jag är tyvärr inte det.
Nej, exakt. Men däremot så, vi har ju nämnt din label lite grann. Som har det, tycker jag, opretentiösa men härliga namnet. Klubb eller Klubb Mackan.
Ja, det började... Det var, när jag gick i slutet på gymnasiet så hade jag lite hemmafester och... Första gången jag skulle ha det, efter den så skulle min kompis flickvän lägga ut ett album på Facebook och fråga mig vad jag skulle döpa det till. Och det var, Facebook var ganska nytt och alla la ju liksom ut bilder från sina fester och klubbar la ut bilder. Och då tänkte jag, men vi driver lite med klubbvärlden och bara döper festen till Wednesday, så att Klubbmackan. Och så tänkte inte jag mer på det.
Nej.
Och sen när vi var tillbaka i skolan sen så kom mina kompisar och bara, nej men när är nästa Klubbmackan?
Ah, okej.
Okay. Och så blev det en grej. Så när jag sen skulle ha fest tänkte jag, men ute på klubben då, tänkte jag, men döper det till Klubbmackan? Och passande nog då när jag sen skulle släppa min egen musik, då tänkte jag, men labeln kan få heta Klubbmackan också.
Mm, just.
Och sen blev det så. Och sen har jag ångrat mig till och från. Sen så insåg jag att, men ingen utanför Sverige har någon aning om att det är självbetitlat. Så då fortsätter vi på det.
Exakt. Ja, men helt rätt. tycker jag.
Ja, men jag hoppas det.
Mm. Det är... Nej, men det är lätt att övertolka betydelsen av namnen också.
Ja, liksom. Och jag har ju märkt att de utomlands tycker jag att det är coolt. Och ingen fattar ju att det är ett liksom, smeknamn för mig. Så det,
exakt.
Så det funkar ju. Det funkar ju.
Och när bildades Leiben?
2018.
All right. Och det är både egna grejer och andras?
Ja, det började som en outlet för att jag skulle kunna släppa mina egna grejer. För jag hittade ingen... Ja, men musiken... Jag visste ju inte att den här genren riktigt fanns. Och de skivbolagen jag hörde av mig till var väl lite för stora för att plocka in en genre som var lite långt bort från kanske vad de gjorde. Så då slutade det med att jag började släppa själv. Men från och med... Vad blir det? 2022, hösten 2022 så började jag släppa... andra artister. Nu släpper vi jättemycket med andra artister.
Just
nästan med, bara.
Okej. Okay. Och de, är du själv ute och söker efter musik eller kommer det till dig?
Jag började med, eller det har varit lite både och. Jag började med att höra av mig till, för jag hade fått ganska mycket kontakter via Instagram och alla andra som höll på med den, för genren är fortfarande ganska liten, så när vi var nästan i början där, så liksom alla kände alla lite grann och hörde jag mig till dem som jag kände bäst och gillade musik och frågade om inte de ville vara med på en VA, och lite så det var några jag hörde av mig till, och sen så började jag få demos också. Det var faktiskt första släppet av några andra, det var två slovener som de hade gjort lite musik, och jag tror jag fick ge feedback på den.
All right.
Och då frågade jag om... Eller nej, så var det inte. De frågade om någonting annat. Och jag bara, men vill ni inte släppa på min label då? Och då blev de jätteglada. Bara, absolut.
Okay.
Och då gjorde jag en remix. Och den här sydamerikanske, brasilianske killen gjorde en remix. Och den blev ganska... Det gick helt okej. Okay. Och efter det så började jag faktiskt få lite demos också.
Mm.
Så, och nu får jag... förvånansvärt, alltså jättebra musik.
Ja, vad roligt.
Det är ganska galet.
Men är det liksom mycket jobb runt ett släpp? Eller vad har du liksom för ambitions... vart lägger du nivåerna liksom?
Ja, det är ganska mycket jobb. Allt, det känns inte som att det är så mycket man ska göra. Men det är så många små grejer. Alltså, du behöver inte göra allt som jag gör. Men det känns som att varenda liten grej du gör bidrar till någonting som sen gör att det blir bättre. Så det är ganska mycket tid. Vad var frågan?
Nej, men exakt. Man kan ju göra det på så många olika sätt. Ja. Och det finns ingen ände i hur mycket tid man kan lägga ner. Så det är bara... Ja, alltså, nej, men hur du jobbar med ett släpp, typ.
Jo, nej men... Så först så... Jag har ju tänkt... Alltså, det är ju oftast en förlustaffär att starta en label till en början åtminstone.
Mm.
Jag går bara minus, minus, minus. Men jag vill ju ändå att det ska gå runt. Så nu har jag ju hittat jättebra sätt att optimera den på. Så jag gör artworket gör jag själv. Sparar väldigt mycket pengar på det. Och det blir jättebra.
Mm. Tycker du ja?
Ja, jag har fått jättemycket kommentarer på det.
Jag skojar bara, självklart.
Så det sparar jag mycket pengar på. Men det tar också lite tid. Och sen så blir det sen bara såna här små grejer som att men jag vill ju såklart att det ska gå så bra som möjligt för alla som släpper på labeln, och Spotify har en grej som heter release radar eller radar som man kan hamna på om man pitchar musiken. Men problemet är att du får inte pitcha om du är remixare på en EP, säger vi.
Okay.
Och för att komma runt det där, då släpper man EP:n, eller då släpper man remixerna från EP:n som egna singelsläpp också på Spotify.
Okay.
Och då kan de dyka upp på release radar. Och bara en sån grej gör att det tar massa längre tid. Ska man sitta och ja, sen är det klart att vilken distributör man har. Vissa har väl lite mer moderna plattformar och då går det väl fortare, men det är en grej. Och sen ska man göra man kan göra ett alternativt artwork för remixen då också, så att det blir lite lättare att se skillnad när man är på Spotify, och bara sådana grejer tar jättelång tid, fast det känns som att det borde bara vara liksom, ja.
Jag fattar. Och få ut promos till DJs och sånt, antar jag.
Ja, få ut, så det är liksom hela mastering-grejen, det ska prata med alla, det ska skrivas. Okej, Det är inte alla labels som skriver kontrakt, men jag tycker att det är bra att göra det. Mm. För att det känns, dels så känns det seriöst för liksom båda sidor, och skulle någonting bli stort, då är det ju skönt. Det är dels skönt som label att veta att nej, men du äger den här musiken. Mm. Men också du som artist är det skönt att veta att du kommer få betalt.
Verkligen.
Och det tar en jävla massa tid. Och sen så PR-biten tar också en massa tid. Och sen så är det lite populärt att göra SoundCloud-premiärer.
Just det.
Och det, vissa gör det inte. Men det tar också en jävla massa tid. Så man ska höra av sig till massa, till massa kanaler och mejla. Och ibland hör de av sig. Så det är många så här små grejer som tar skitmycket tid i slutändan. Så det...
Precis, ja, men som med mycket, tänker jag. Att det är lätt att underskatta. Liksom,
ja, och sen så alla sociala medieposter man borde göra.
Just det.
Så det blir en herrans massa små admin som tar en jävla massa tid.
Ja.
Men det är kul också.
Ja, vad bra. men så att, för dina egna släpp då, hur ser du på balansen där gällande att släppa på egen label och andra lablar?
Jag för jättelänge sedan så tyckte jag att det skulle vara kul att släppa en VA med folk i Stockholm.
Mm.
Men jag märkte att det var skitsvårt att få folk att tycka att det var värt det, för jag hade inte släppt någonting fett eller någon annanstans. Mm. Så min approach blev ju att okej, men om för att folk ska vilja släppa på min musik eller på min label, då behöver det kommer underlätta om de tycker att jag är bra musik och har släppt på coola ställen. Mm. Så min tanke var ju att jag ska släppa på lite andra labels för att folk ska hitta mig och mitt skivbolag. Och det har funkat jättebra.
Mm, jag kan tänka mig.
Och balansen, då för att svara på den frågan. Min tanke är väl att jag ska släppa en EP per år kanske på min label. Och sen resten på andra skivbolag.
Mm. Nej, men jag... Om jag gissar här borta så tänker jag väl att det bidrar väl... Alltså, om du släpper via någon annan label och når ut till nya namn i deras following, så gynnar väl det din egen label, ja, också.
Absolut. Eftersom
folk, ja, men som du gjorde i början när du såg det där klippet och klickade dig vidare liksom,
ja, men,
som man gör
100%.
Från artister in på labels hit och dit. Och,
liksom. Ja, men verkligen. Det känns som att varenda annan label, det blir lite som ett ytterligare sätt för folk att hitta dig.
Mm.
Och det är klockrent.
Ja, precis.
Sen är det såklart att jag får ju bättre betalt om jag släpper det på min egen label, men
såklart. Ja,
då måste man ju ha folk som hittar dit också.
Ja, men exakt. Ja, men det är väl känns som allt, it's all connected.
Ja.
Säger jag kanske för ofta ibland, för det känns som allting.
Nej, men det
hänger ihop.
It's all connected.
Ja. Exakt. Är Klubbmackan också, finns det med i din, liksom, om vi går in på när du är med i RR-fester, då är det Klubbmackan, finns fortfarande kvar där,
ja,
eller?
Jo, men jag, min förhoppning är att genren ska växa lite mer i Stockholm, så att jag också kan få ta hit de som släppt på labeln till Stockholm och också kunna känna mig trygg att det kommer komma folk.
Mm.
Så jag, Klubbmackan finns absolut där, och jag kommer faktiskt ha ett gäng fester nu på Slakthuset som blir då Klubbmackan Presents, döper jag till, och så.
Just det.
Inte bara folk från skivbolaget nu, utan nu har jag fått möjlighet att boka de största i genren, så då tänker att det kan vara ett bra sätt att få folk att upptäcka den innan, och sen kanske man kan ta hit de lite mindre från min label.
Precis. Är det den festen vi pratar om nu som ska vara i februari?
Ja, en i februari,
ja.
En i mars och sen en i april.
Okej, okay. Ja, men vad härligt. Långsiktigt tänk.
Det blir skitkul. Och det är egentligen inte hemligt vilka som kommer. Först kommer en italiensk kille som heter Amarcord. Han är fantastisk. Han gör både, om man ska vara i genreträsket, både lite mera 135-140 BPMs transigare saker, och sen har han ju också med grejer runt 120-125 mera dark disco, post-punk, new wave, lite smutsigare smutsigare grejer, men också ja, ganska, det finns en röd tråd.
Mm. Fan vad
så,
kul.
Ja. Och sen yes. Ska jag ta de andra också? Eller?
Alltså, du får själv avgöra om du vill liksom hålla på sådana hemligheter. För min del får du gärna.
Nej, men det är egentligen inga hemligheter. Tanken är nog att eventen ska ut ganska snart.
Mm. Det första finns ute nu va?
Det första finns ute nu. Och de andra två, det är Kendall, en fransk DJ och producent. Jätteduktig producent. Han har ett skivbolag som heter Ritmo Fatal. De är jättehypade nu. De skulle få köra en kväll på Panorama Bar. Så liksom, de har tagit sig till den nivån nu. Mm. De börjar bli riktigt hypade. Han kommer, skitkul. Sen så kommer, som jag nämnde tidigare, Pablo Bossi kommer också.
Just det, okay. Var det själva personen som skapade
genre-uttrycket? Ja. Så det känns skitkul att ha den som är liksom typ frontpersonen, Pablo Bossi, och sen största labeln, Ritmo Fatal, Kendall, som håller i den. Så det känns skitkul att ha dem.
Ja. Fan vad roligt. Det är ju Slakthuset igen. En grym venue här i Stockholm.
Den gillar vi starkt.
Exakt. Nu sätter jag det i en svår sits kanske. Ja. Vi kanske kan få låta ut ett par biljetter till någon av de här festerna. Till våra patrons eller så.
Absolut. Jag måste kolla med Jocke.
Ja, ja, visst.
Men jag tror att vi säkert kan låta ut till alla tre. Tror jag.
Mm. Så bjussar vi på lite liksom, spridning av
ja,
det här.
Nej, men det är bara roligt. Det är bara roligt. Exakt. Det tycker jag, absolut. Det
sånt här, sådana här samtal som egentligen brukar föras innan eller efter samtalet.
Nej, men det är bra att du vågar, Mats. Jag tycker att det, för jag hade faktiskt tänkt på det innan.
Mm. Jag kom men det är så kul att sprida budskapet lite grann. Eller gospen, eller vad vi kallar det för.
Ja, men gärna.
Precis. Men ditt eget DJ-ande har vi inte pratat så mycket om.
Nej.
Det kanske man får höra på de här festerna också, eller?
Absolut. Tanken är ju att jag kommer antingen värma upp eller avsluta kvällen. Mm. Och så kommer man tidigt, får man höra mig. Nu på den 9 februari nu, på första grejen, då kommer jag att börja kvällen. Sen kommer faktiskt en duo och sex kina. De kommer köra live en timme. Och sen så kommer den italienska killen Amarcord att avsluta. Mm. Men jag tror när Pablo Boss och Kendall kör, då blir det förmodligen att jag avslutar kvällen.
Mm. Så roligt.
Det får man jättegärna komma och lyssna på.
Och vad är liksom, hur skulle du beskriva ditt eget skivspelande liksom i genremässigt och så?
Nej, men jag tycker, alltså för mycket ital och disco det där, när för mycket, det blir lite som att käka för mycket godis, det blir lite för sött, så jag tycker att det är kul att blanda både mörkt och glatt. Ofta väldigt mycket melodier. Det kan, beroende på när på kvällen jag spelar, så kan det även bli lite mera, men upp mot 130 bpm, lite mera, men lite mer åt techno trance-ish. Men då, det är den här moderna EBM-en, Ital och body musicen, som kommer kicka igång på riktigt då.
Just det.
Ja, nej, men det är både house. Det är väl lite house disco-aktigt. Vissa låtar är mera italo disco. Vissa är den här italo body musicen, andra är dark disco. Mm. Det är allt egentligen med retrosyntar, kan vi säga.
Just det. Och man kan lyssna på en del på din SoundCloud bland annat, eller hur? Där finns det lite mixar. Och
absolut. SoundCloud, okay. Absolut bästa stället. Spotify för min egen musik, men SoundCloud är bäst.
Exakt. Vi kommer ju länka till allt sånt här. Jo, men jag tänkte så här, framåt, festerna har vi varit inne på. Musikmässigt, så här, kommande, vad vet du om
ja,
det?
Jag har, det som kommer att komma, det kommer att komma en till VA på min label. Förmodligen i april. Där kommer jag ha med en låt. Sen så kommer det komma ut en EP, jag vet inte om det blir innan eller efter, den kommer komma på min label, och där har jag varit med och gjort en låt och sen gjort en av remixerna. Och sen håller jag på med en jävla massa musik som, jag har fått en jävla massa förfrågningar av skivbolag, men det är inget som är liksom klappat och klart. Jag måste göra klart en jävla massa låtar nu. Mm. Många påbörjade grejer som inte har slutade.
Ja, fan, men det är väl kul. Då...
Ja, så det, men det kommer lite i vår. Så kan vi säga.
Eller är det kul att ha massa saker som behöver avslutas? Eller är det bara ångest?
Både och. Ja. Nej, men det är fantastiskt att folk frågar om att jag ska göra musik åt dem. Det är jättekul. Sen är det lite frustrerande ibland när man inte har riktigt får ur sig det man tänker.
Just det.
Men det är väl ett lyxproblem.
Mm. Ja, precis. Det kommer bli skitbra. Jag tänkte också, är det något som vi inte varit inne på som du vill liksom dela med dig av?
Jo, men jag, så om man, ni som lyssnar nu som tycker att shit, jag gillar den här musiken, fan vad fett, eller wow, jag har aldrig hört den, ni får jättegärna höra av er till mig, för jag tycker att det är skitkul att veta vilka ni är. Och ni DJs som spelar den här musiken eller kanske vill spela mer sånt här, ni får också jättegärna höra av er, för jag vill ju sprida det här i Sverige, så jag skickar jättegärna promos från mig och mitt skivbolag. Så det är bara att skriva på Instagram är väl det bästa.
Mm.
Och kanske tredje då, om det då finns några producenter också som gör den här musiken eller liknande, så får man också jättegärna bara skicka till mig för feedback, för det är någonting som jag tycker att jag tycker är kul att hjälpa när jag har tid.
Mm.
Och även ett kul sätt att scouta för min label, men man behöver inte skicka till mig för feedback och sen förvänta sig att man måste släppa på mitt skivbolag också. Det är helt okej.
Just det.
Och om jag bara får dra en liten kul story där.
Verkligen.
För att liksom validera min feedback.
Ja.
Det var en kille som skickade en demo till min label, och det var en jättebra låt. Jag var inte helt såld på basgången. Den var liksom, men jag gillade inte basljudet. Och det var några små grejer. Så jag skrev till honom och bara, ja men den, så här, den är jättebra låten. Jag gillar inte basen, kan du fixa det? Och de här små grejerna. Och så gav jag lite tips på hur han skulle kunna fixa det. Och sen så var också grejen att jag hade hört liksom melodin som han hade i en annan låt. Så jag frågade, vad är det för låt du har samplat den ifrån? För den här låten har samma melodi. Och det visade sig att han hade inte samplat den, utan det var en melodi från någon MIDI, kanske från Splice eller någonting.
Okay.
Men då tyckte han ju att det var awkward, så då började han ändra på den också. Och så gjorde vi några iterationer på den här låten, och den blev jävligt bra, men han ville liksom inte riktigt ändra på basen tillräckligt mycket för att jag kände att den skulle passa på min label.
Mm.
Men jag sa det till honom, alltså, du kommer inte ha något problem att släppa den här någon annanstans, men ja, jag tackar nej.
Just det.
Och så hör han av sig typ några veckor senare, och men innan jag berättar cliffhanger nu, jag ångrar inte att jag sa nej till den här, men han skickar mig då ett klipp på Solomon som spelar låten, och nu ska den släppas på Dynamic.
Okej, jag fattar.
Så han var ju jättetacksam över feedbacken och så jag tror nog att så länge det liksom är inom räckhåll för vad jag spelar och så kan man få ganska bra feedback av mig.
Just det. Jag tycker det var en jättefin story. Det är liksom också bra att du har integriteten gällande din egen label. Alltså,
ja, men det blir konstigt. Ja, jag tror det. Jag tror att det är viktigt att man... Den kan det få vara spretigt, men då ska det ju liksom vara ens grej att det är spretigt. Så nu var det inte så.
Jag tänker, när det är ens egen grej så har man väl ändå en magkänsla också för vad som man tänker platsar där. Liksom. Det kan ju vara den röda tråden också.
100%.
Ja, men precis. Ja, men hör av er till Marcus. Och,
ja, jag jättegärna.
Precis.
Det är superkul.
Jag tänkte även ge lite cred till din Instagram, för du är ganska duktig på liksom, ja, men på storytelling och liksom berätta lite mer än vad många gör.
Ja.
Lite fler ord för att berätta vad som händer och berätta om en låt som släpps och sådär. Lite mer. Ja, men lite kontext och sådär.
Jättekul att du uppmärksammat det. För det är precis... Man blir alltid osäker, läser folk så här långa texter. Men jag tror kanske man gör det om man är intresserad av musik och storytelling. Jag har fått höra det nu av några stycken, så det är jättetack. Jättekul.
Varsågod.
Så det kan ni också titta på om ni
exakt.
Om ni vill.
Jo, men det är väl, folk är väl olika. Alltså, det pratas mycket om att folk vill ha bara väldigt snappigt och kort och så där, men jag tror det finns andra också, eller det vet jag.
Ja, men alltså, jag tror ju att när man prickar rätt, då kan man ju faktiskt hålla folk lite längre. Men är det bara liksom, ja. Hittar man dem som har samma intressen, då är det nog kul att djupdyka.
Ja, men verkligen.
Det tror jag.
Exakt. Ja, men vi langar alla länkar i våra show notes och i våra konton såklart. Ja, fan, tack Marcus.
Tack som fan Mats.
Det har varit ett mycket spännande och kul samtal.
Väldigt kul. Tack för att jag fick komma hit.
Ja, det var det lilla. Så ni där ute, lyssna och följ Marcus.
Jättegärna.
Ja, tack igen. Och ni där ute, vi hörs igen nästa vecka. All right. Tjubaho.
Tju.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.